Jag ska stå kvar här och läsa predikotexterna för idag. Och den första är ifrån Jesaja 46, vers 1 till och med 4. Bel sjunker ner. Nebo måste böja sig. Deras bilder läggs på djur och boskap. De som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötte. Tillsammans sjunker de ihop och böjer sig. De kan inte rädda bördan. De måste själva gå i fångenskap. Se, hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk. Ni som har varit lagda på mig från moderlivet, buna av mig ända från moderskötet. Ända till er ålderdom är jag denne, och till dess ni blir grå ska jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er, jag ska bära er och rädda er. Med vem vill ni likna och jämföra mig? Med vem vill ni jämställa mig så att jag skulle likna honom? Och sen är det från Jobs bok, kapitel 11, vers 7 och till och med 9. Kan du utforska Guds djuphet? Kan du utröna den allsmäktiges fullkomlighet? Hög som himlen är den, vad kan du göra? Djupare än dödsriket är den, vad kan du förstå? Dess längd sträcker sig längre än jorden och bredden överträffar havet.
Vi startar alltså idag en ny serie predikningar. Det är väldigt roligt att göra det. Det är lite som julafton. Man får göra det kanske en eller möjligtvis två gånger per år. Så det är en stor dag idag för mig. Det här är en serie, den kommer att bestå av totalt 18 predikningar, tror jag, som det ser ut just nu. Och den kommer att hålla på en liten bit in i augusti, om Herren vill. Som predikant i kristenheten i Sverige så lever man ständigt med ett ständigt krav att predikan ska vara praktisk. Den ska svara mot människors behov. Den ska ge konkret och handfast vägledning. Den ska tala om hur den kristna tron ska levas ut i vardagen, och så ska man gärna skicka med några punkter som man kan tänka på under veckan. Sådär. Oavsett vad man tycker om en sån kravspecifikation, så skulle jag vilja påstå att det här är den mest praktiska serie jag någonsin har predikat, kanske också kommer att predika. Och samtidigt så ska jag ta dig med på höjder där det svartnar för ögonen. Vi kommer att behandla koncept som ligger på den yttersta gränsen och bortom den för vad människans förstånd kan fatta. Vi kommer att tala om det högsta, om det största som finns. Någonting långt större än vad vi någonsin kan föreställa oss. Och vi kommer att ställa oss inför storheter som jag hoppas kommer att förändra hela våra liv. Prägla oss under resten av våra dagar. Vi ska tala om Guds attribut. Och jag ska göra ett försök att svara på frågan: vad är Gud? Och under 18 predikningar så ska jag gå igenom 18 av de attribut som Bibeln tillskriver honom. Och den här predikan är ju dels en inledning till hela serien, därför är den lite ovanlig. Men det är också en predikan i sig själv förstås. Så nu går vi in i texten och så kommer vi att fortsätta med det här inledningspratet under hela predikan. Jag har delat in texten och således predikan i tre punkter. Vers 1-2 kallar jag för avgudarnas tomhet. Vers 3 kallar jag Guds existens. Och vers 5, Guds annanhet. Jag tror att det ramlade bort en femma på lappen där. Men ni kommer att se var femman ska sitta. Det är den sista versen i Jesaja-texten. Så, punkt nummer 1. Avgudarnas tomhet. Alltså, varför behövs en serie om Guds attribut? Varför skulle vi behöva prata om det här överhuvudtaget? Den amerikanske pastorn, författaren Aidan Wilson Tozer, han skriver så här: det vi först kommer att tänka på när vi tänker på Gud är det viktigaste som finns om oss. Genom en fördold lag i vår själ tenderar vi att röra oss mot vår inre bild av Gud. Det är jättestora ord. Gigantiska. Vår bild av Gud är det viktigaste som finns, som har med oss att göra. Den formar hela våra liv. Den ligger till grund för all vår tillbedjan. Vem du än är och vad du än tror på, kristen eller inte kristen, spelar ingen roll vad du kallar dig för, så utformar du och ordnar ditt liv enligt den uppfattning som du ser att din Gud är. Det är oundvikligt. Det sker enligt en fördold lag i själen, säger Tozer. Om du kallar dig kristen så vill du ju tillbe den Gud som beskrivs i Bibeln. Men bara i den mån som din bild stämmer överens med Bibelns bild av Gud kan vi tala om att du tillber honom i sanning. Eller hur? Och det är det Jesus kallar oss att göra, att tillbe honom i ande och sanning. Och därför måste den första punkten i den här predikan och den första punkten i den här serien handla om avguderi. Om avgudarnas tomhet. Så nu tittar vi på de första två verserna i texten och sen ska jag utveckla resonemanget. Det finns här i texten en... Eller ja, jag ska börja så här. Den här texten finns i ett sammanhang i Jesaja där Guds suveränitet betonas väldigt hårt. Gång på gång så uppmanar Gud avgudarna att liksom träda fram som om det vore en domstol. Träd fram! Kom igen! Visa vad ni går för! Det är känslosamt och det är intensivt. Det är liksom hettar till hela tiden i texten. Vi ser till exempel i Jesaja 41, vers 21-24. Lägg fram er sak, säger Herren. Anför era bevis, säger Jakobs konung. Må de stiga fram och förklara för oss allt som sker. Förklara det förflutna så att vi kan begrunda det och förstå det som har hänt. Eller tala om för oss vad som ska hända. Berätta för oss vad som ska ske härnäst så att vi förstår att ni är gudar. Gör något, gott eller ont, så att vi alla kan se och skåda. Nej, ni är ingenting. Det ni gör är mindre än intet. Avskyvärd är den som väljer er. Ni känner hettan. Jag fortsätter i kapitel 44, vers 14-17. Där säger Gud så här. Man fäller cederträd. Man tar en stenek eller en ek som får växa sig stor bland skogens träd. Eller planterar ett lagerträd som regnet ger växtkraft. Virket ska folk ha till bränsle. Man har det till att värma sig med och göra eld för att baka. Man tillverkar också en gud som man tillber. Gör en gudabild och faller på knä för den. Hälften gör man en brasa av. Där steker man kött. Man äter sin stek och blir mätt och värmer sig och säger: vilken härlig brasa. Av resten gör man en gud. En bild som man faller på knä för och tillber och riktar sina böner till. Rädda mig, du som är min gud. Alltså gång på gång i det här sammanhanget i Jesaja så förkunnas Guds ensamma och totala suveränitet och storhet och det ställs mot avgudarnas ynkliga tomhet. Och så kommer vi nu till kapitel 46, vår text. Och här händer det någonting. Det riktas en udd mot Babylon, det rike som skulle komma att ta till fånga en stor del av det judiska folket. Och det står, som vi har hört läsas, efter att den här gudstjänstlappen trycktes så upptäckte jag att Bibel 2000 har en bättre översättning. Så jag använder den, så det skiljer sig lite från er lapp där. Det står att Bel faller, Nebo sviktar. Gudabilderna lastas på dragdjur och boskap. De som burits av er lyfts nu upp och blir burna av trött. Ök. De sviktar båda och faller. Ingenting kan de bära och rädda. De förs själva bort i fångenskap. Det finns i texten här en känsla av brådska. Det är två specifika gudar som nämns. Och det är som att profeten får en glimt av Guds eviga rådslut. Han får liksom se in i framtiden. Och där får han se hur det mäktiga Babylon är på väg att falla. Och nu är det bråttom att fly. Fly från Babylon om man vill rädda sitt liv. Så man skyndar sig och man tar det mest värdefulla man har. Och man lastar kanske en kärra eller någonting. Och så ska man lämna sitt hem. För nu är det bråttom. Annars blir jag dödad. Jag blir tillfångatagen. Jag vet inte vad som händer. Perserna kommer och intar staden. Och Bel och Nebo var två av de mest prominenta gudarna av Babylons gudar. Bel, vi känner igen ordet Baal i Bibeln. Bel var ingen mindre än Marduk själv, som du kanske har hört talas om. Alltså den högsta av alla babyloniska gudar. Och Nebo var Marduks son. Han var skrivkonsten, så han var oraklernas gud. Det här är alltså två riktiga tungviktare som nämns. De kan liksom representera hela Babylons gudavärld. De ställs upp på den här kärran. Och så står det att Bel faller. Och Nebo sviktar. Nästa vers, de sviktar båda och faller. Babylon föll om natten. Och jag föreställer mig här hur larmet går. Och man förstår att någonting fruktansvärt har hänt om man är babylonier. Så man rafsar ihop sina tillhörigheter och man lastar dem på kärran så fort man kan. Och så spänner man för de dragdjur man har. Kanske en kossa eller en åsna eller någonting. Och så skyndar man sig iväg i nattmörkret. Och så är det kalabalik och det är mörkt, fullt med folk och vägen är ojämn. Och så driver man på de här dragdjuren så mycket man kan. Det är bråttom. Och så kan man ana liksom i mörkrets konturer, det fanns ju inte direkt elbelysning, hur de här rikt utsmyckade gudabilderna, höga träbilder med guldinfattningar, hur de börjar vingla på kärran. Och så går kärran över en sten kanske. Och så ser man Bel, Marduk själv, tappa balansen. Och är på väg att singla ner i marken. Så vad gör man då? När den högste guden är på väg ner i vägdammet. Och man kastar sig. Man kastar sig allt vad man kan för att fånga den här. För ingen vill väl att ens högste gud ska ligga hjälplös med näsan ner i vägdammet. Ingen vill väl att ens högste gud ska tappa ansiktet på det här sättet. Hur skulle det se ut att jag tillber en gud som inte ens kan stå för sig själv på en kärra? Alltså det är lätt att raljera, det är lätt att göra sig lustig över den här bilden, över en sån här text. Men faktum är att varje gång det talas om avguderi i Bibeln så känner jag hur udden riktas mot mig själv och hur den riktas mot den kristenhet som jag själv är en del av. För det är lätt att se ner på andra, i synnerhet andra primitiva religioner, de här hedniska religionerna vi ser i Bibeln med gudabilder och tempel och offer och präster och grejer. Men hur är det med mig? Och hur är det med oss? Inte mycket bättre, är jag rädd. Det här är en text som avslöjar oss lika mycket som den avslöjar Babylons hedendom. För vi sysslar med det här ständigt. Vi omformar Gud, den högste, till vår avbild. Till att få honom att likna oss. Vi fasar av alla de kanter och alla de nyanser som vi tycker verkar vara generande. Och vi utbrister indignerat. Nej, en sån gud kan jag inte tro på. Nej, nej, jag tror på en gud som är så här. Om vi inte regelbundet, det här är en bärande tanke bakom hela serien. Om vi inte regelbundet begrundar vem Gud är och regelbundet låter bibeltexterna korrigera oss utmana oss, så kommer vi inom kort att ha förvandlat Gud den högste till vår avbild. Vi kommer att ha förvandlat honom till oigenkännlighet. Det finns mängder med exempel på det här som finns mitt ibland oss, som vi går runt och bär på. Mängder av små trägudar som vi har. Jag begränsar mig till att nämna 4. För det första har vi Gud, gentlemannen. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Ofta av välmenande predikanter som vill försäkra sina åhörare att Gud har inte den här otrevliga egenskapen att han tränger sig på någon. Nej, han är Gud, gentlemannen. Han är den som ger dig ett erbjudande och så står han tyst i hörnet med mössan i handen och väntar på vad du ska säga. Han kommer aldrig att göra dig obekväm. Om du vill tacka ja till hans erbjudande så är hans jobb liksom att göra ditt liv så gott och så välsignat, så trevligt som möjligt. Men det är du som bestämmer. Det är du som sätter gränser för vad han får och vad han inte får göra. För han är Gud, gentlemannen. Och det här är ett påhitt som vedeläggs på i stort sett varje sida i Bibeln. Det räcker med att vi öppnar den. Men jag tar ett övertydligt exempel. Paulus. Paulus var en man som var arg på den här Jesusrörelsen som började ta fart. Den spred sig till och med som en löpeld. Och han var fast besluten att han skulle utrota den här rörelsen. Så han fick lov att ge sig av mot Damaskus för att förfölja den kristna församlingen där. Men på vägen mot församlingen så mötte han Gud, inte Gud, gentlemannen. Och vad händer då när han möter Gud? Jo, han slås till marken. Pang! Och han förblindas. Och han frågar, vem är du? Och så får han veta att han är Jesus. Och så får han veta, gå in i staden. Så ska du få veta vad du ska göra härnäst. Gång på gång i Bibeln ser vi en Gud som skapar, som utväljer, som bygger upp och som river ner. Han gör allt han vill. Det är hans egen vilja som styr. Han frågar inte om lov. Han handlar utifrån sin oändliga vishet och sitt eviga rådslut. Att kalla denne Bibelns Gud för Gud gentlemannen är att bryta det första, det andra och det tredje budet. Det är att ha en avgud. Det är att göra en avbild och det är att missbruka Herrens namn. En annan Gud som vi skapar är Gud medvandraren. Han går ständigt vid vår sida och stöttar oss i allt vi gör. Han ser till vårt så kallade goda uppsåt. Och han har inget annat än förståelse och barmhärtighet. Han vet ju, du är ju bara människa. Och du är ju kanske inte sämre än någon annan människa. Vi har alltså den evige, den oföränderlige, den trefalt helige. Och så reducerar vi ner honom till 2 egenskaper, förståelse och barmhärtighet. Ytterligare en avgud är Gud coachen. Coachen ger goda råd om hur vi ska uppnå allt det där som vi vill uppnå. Han hjälper oss att få fart på karriären. Han hjälper oss att bli mer avstressade, mer balanserade, mer harmoniska. Han har ett gigantiskt förråd av tekniker, av tips, av råd, av knep. Han gör oss till bättre föräldrar. Han gör oss till bättre ledare, bättre makar, bättre människor. You name it! Han har knepet. Allt liksom för att vi ska kunna uppnå det här som vi egentligen längtar efter. Det fjärde exemplet, jag skulle kunna fortsätta länge här, men vi tar det under seriens gång. Det fjärde exemplet är Gud, jultomten. Han ser om du har varit snäll eller om du har varit elak. Om du har varit snäll så ger han allt vad du ber om. Om du bara äter din gröt varje dag. Om du bara deltar i alla religiösa handlingar så ska han ge dig allt du någonsin önskar. Ibland blir du arg på honom för att du tycker att han är för snål. Att han inte ger dig allt det där som du ber om. Men då får du ta dig i kragen och äta mer gröt. Så ska det nog ordna sig så småningom. Vi har som kristen kyrka i Sverige i alla fall så vitt jag kan bedöma, förlorat den bibliska visionen om vem Gud är. Vi har förlorat bilden av Guds majestät och storhet. Vi vet inte, påstår jag, vad det innebär att ha en biblisk gudsfruktan. Vi har, som Paulus säger i Romarbrevets första kapitel, vi har bytt ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar och fyrfota djur och kräldjur. Och därför, kan vi läsa fortsättningsvis i Romarbrevet, har Gud utlämnat oss till vad Paulus kallar förnedrande lidelser och föraktliga tankesätt. Vi vill inte höra om Gud. Det är allt för plågsamt. Det är för svårt. Det är förlegat och det är omodernt. Det är inte vad folk vill höra. Vi vill hellre höra något som äggar oss. Våra morbida fantasier eller vår längtan efter njutning. Vi har förlorat visionen av den Gud om vilken Salomo säger: dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjda härskaren över allting. Istället är vi ständigt upptagna med att göra vårt liv så bekvämt som möjligt. Återigen Paulus, han säger: det är inget annat än andlig död. Första Timoteusbrevet 5:6. Den som lever för lyx är levande död. Fundera på det. Det går att vara död medan man lever. Vi ser det på film ibland. Vi kallar dem för zombier. Du må vara ung och vältränad och atletisk och kan ändå vara död. Du är som en blind som inte ser solen. Uppgången av solen, av Guds väldighet. Utan du sitter hellre som en groda under en sten och tänker på dig själv. Glömmer varför du finns eller vart du är på väg. Du kanske tycker att det låter fruktansvärt att höra om att romarna offrade en sugga på det heliga altaret i Jerusalems tempel. Men det de gjorde där var inte värre än när vi talar om Gud som om han vore en coach. Eller när vi tillber honom som om han vore en jultomte som vi kan utnyttja för att uppnå det vi vill. För vi har glömt vem Gud är. Jag vet inte om vi någonsin har känt honom här i Sverige. Jag betvivlar det. Men om vi har gjort det, så gör vi det inte längre. Vi har blandat ihop honom med mängder av små avbilder av oss själva och skapat en sammansättning som liknar oss själva mycket mer än honom. Så vi måste återvända till en biblisk, en historisk lära om Gud. Det är för att det är för mycket som står på spel. Vi måste avlära oss, olära oss allt det här vi har samlat på oss. Vi måste lära oss på nytt att träda fram inför honom med en biblisk gudsfruktan och begrunda vad det innebär att tillbe honom i ande och sanning. Ja, det var den första punkten, det var en lång punkt. Vi har sett avgudarnas tomhet och vi kan konstatera att det också finns en udd i texten riktad mot oss som svensk kristenhet idag. Nu går vi in i den andra punkten där vi tittar på det första vi kan säga om Gud, nämligen Guds existens. Innan vi kommer till bibeltexten så vill jag nämna några inledande tankar som kyrkan traditionellt har undervisat i läran om Gud. Häng med. Det första vi måste förstå är att vi inte kan förstå. Vi är ändliga. Vi är förgängliga varelser. Och vi försöker att fatta något som är evigt och oförgängligt. Någonting som är oändligt. Någonting som är fullkomligt. Det är omöjligt. Det går inte. Vårt begränsade förstånd gör det omöjligt för oss att förstå vem den obegränsade guden är. Vi kan aldrig förstå vad han är. Vi kan förstå att han är, men inte vad han är. Och det här blir extra tydligt när vi betänker svagheten i vårt eget språk. Det är ju lika begränsat som vårt förstånd. Vår kunskap börjar med ett ord. Vi kan benämna något, vi kan sätta ord på någonting. Vi kan säga vad det är, vi kan säga hund. Och då menar vi ett däggdjur inom familjen, hunddjur. Av arten varg har jag fått lära mig. Och så har den avlats i olika tama raser. Vi kan med ganska stor precision använda olika kategorier för att säga hund. Vi kan till och med säga tax. Och då vet vi ganska bra vad det handlar om. Det uppstår ett problem när vi inte har något ord för ett koncept. Vi läser till exempel i Orwells bok 1984. Den här totalitära staten, storebror du vet. Den starkaste vapen som staten har är den reviderade ordlistan. Man plockar bort ordet frihet. Och då glömmer folket bort vad frihet är. För när man inte längre har ordet så kan man inte längre liksom fatta konceptet. Men det problemet går ändå inte att jämföra med det problem som uppstår när vi försöker att benämna Gud. För han passar inte in i några kategorier. Han liknar inte någonting vi känner till. Han är allt för annorlunda för att vi ska kunna sätta någon meningsfull etikett på honom. Eller för att vi ska kunna stoppa in honom i en kategori, i en låda. Så när under domartiden i Israel, Manoach i ett möte med Gud frågar, vad heter du? Så svarar Gud, varför frågar du efter vad jag heter? Mitt namn, det vill säga mitt väsen, den jag är ofattbart. Din fråga är för stor för dig. Så med det sagt, att vi inte kan förstå vem Gud är, så finns det ändå några saker vi kan veta om Gud. Dels kan vi alltså veta att han är. Vi kan veta att han är helt annorlunda oss, och det är vad resten av predikan ska handla om. Dels så kan vi veta vad han inte är. Och det kanske är det mest meningsfulla sättet vi har att tala om Gud. Alltså i motsats till oss. Vi är så här och han är inte det. Och dels så kan vi veta vad han själv säger att han är. Och då har han liksom förmedlat sig själv i vårt begripliga, bräckliga språk. Han sänker sig, den eviga och oföränderliga sänker sig till mänsklig nivå och låter sig iklädas i mänskliga begrepp. Han liksom går ner på vår nivå och så jollrar han med oss så att vi kan förstå. Så när man talar om Guds attribut så har man traditionellt gjort en uppdelning. Man har talat om de negativa attributen, alltså vad Gud inte är. Han är till exempel oändlig. Han är alltså, vi är ändliga, han är inte ändlig. Han är oändlig. Han är oföränderlig. De negativa attributen. Och så har vi de positiva attributen som säger någonting om vad han är. Alltså vad han är på ett språk som vi förstår. Han är, eller han har, eller hur vi nu ska säga, jag ska förklara nästa predikan. Vishet. Vi vet någonting om vad vishet är. Vi kan relatera till vishet. Han är makt. Ja, men vi har sett makt. Han är godhet. Det är saker vi på något sätt kan relatera till och som han låter sig iklädas i. Alltså skillnaden är ju ojämförlig. Men det finns ändå någon sorts koppling här som vi kan begripa. Det finns två fina latinska ord här. Alltså de negativa attributen har man kallat för incommunicabilia. Det finns ingen likhet mellan oss, mellan det vi känner till och honom. Och så har vi communicabilia, där det finns en likhet mellan honom och något vi känner till. Jag ska fortsätta att förklara det här allt eftersom serien rullar på. Men nu talar vi om Guds existens och vi återvänder till texten. Vers 3. Gud har alltså talat om avgudarnas tomhet. Hans slutsats där är ju att avgudarna sviktar och faller. De kan inte bära någonting. Avgudarna måste bli burna. De kan inte rädda någonting. De måste själva bli räddade. Det är ynkligt. Och nu fortsätter han. Hör på mig, Jakobs ett, ni som är kvar av Israel och som jag har lyft ända sedan ni föddes, burit från er första stund. Hör på mig. Alltså, låt oss nu tala sansat med varandra. Ni, Jakobs ett, ni som är mitt folk, vi som har ingått förbund. Jag har burit er ända sedan ni låg i livmodern. Alltså, Gud har burit dem. Det är ju i kontrast mot avgudarna som måste bli burna. De var tvungna att bli burna av folket, men Gud är den som bär folket. Avgudarna är döda och dumma, men Gud är levande och verksam. Och nu ska vi fokusera på det sista som sägs. Gud har burit sitt folk från deras första stund. Det står till och med i nästa vers att han har skapat dem. Så, om vi nu accepterar att Gud inte liknar någonting vi känner till och därför inte kan veta vad han är, så kan vi ändå veta att han är. Hur kan vi veta det, kan man undra. Då ställer vi en fundamental fråga. Orkar du? Ja. Varför finns något istället för inget? Har du funderat på det? Jag tror det. Jag minns att jag gick och funderade på den frågan när jag var 4-5 år. Och det höll på att göra mig vansinnig. När du har lärt dig räkna. När du går upp för dig att det finns inget tal som inte kan läggas till ett. Vi sprang runt och så ropade vi stjärnstopp. Och jag förstod aldrig det här med stjärnstopp. Alltså det är det yttersta talet. Stjärnstopp. Ja, men okej. Två stjärnstopp. Två stjärnstopp plus ett. Det här, jag ska återkomma till det också när vi talar om Guds oändlighet. Det kan få en att bli tappa förståndet. Varför finns något istället för inget? Allt som finns har en orsak. Om du hör en fågel sjunga så vet du att den kom ur ett ägg. Och det ägget kom ur en annan fågel. Som kom, hör och häpna, ur ett ägg. Och om vi nu spårar alla dessa orsaker tillbaka så kommer vi till en punkt som är annorlunda. Vi kommer till en begynnelse. Några kallar begynnelsen för Big Bang. Men vad orsakade Big Bang? Det är ju en absurd tanke att universum kan explodera in i varande ur inget. Vad orsakade Big Bang? Allt har en begynnelse. Träden har en begynnelse, bergen har en begynnelse, galaxerna har en begynnelse. Allt är orsakat av något annat. Men längst bort, i slutet av den här långa kedjan av orsaker, så måste det finnas en yttersta orsak. En orsak som inte är orsakad av något annat. En icke-orsakad orsak. Denna orsak är Gud. Han är av sig själv existent. Han är den som han är. Han är av evighet i oändlighet. Det var någon som sa här i gudstjänsten, och jag vill inte alls bråka med den. Jag kommer inte ihåg om det var Tobias eller Jonas. Som sa att Guds begynnelse är innan i evighet eller någonting sånt där. Men Gud har ingen begynnelse. Vi kan inte sammanblanda Gud och begynnelse. Han är obegynd. Han är absolut skild ifrån allt annat. Allt annat beror på honom. Allt annat finns i honom och lever på grund av honom. Så medan avgudarna är tomma och döda och dumma, är Gud den som existerar. Och som alltid har existerat. Han är den som har skapat, inte bara Jakobs ett, utan allt. Bergen, träden som avgudarna är gjorda av. Fiskar, fåglar, galaxer och kvarkar. Det finns inget som är till, som inte blev till genom honom. Så när vi nu ser att han är den yttersta orsaken, den icke-orsakade orsaken, änden på kedjan liksom, så kan vi se hur det leder oss vidare in i nästa punkt, nämligen att han är helt annorlunda. Jag kallar punkten för Guds annanhet. På engelska pratar man om otherness, hans annorlundahet. Om han är den som har skapat allt, den icke-orsakade orsaken, så måste det innebära att han är helt annorlunda, allt vi känner till. Han måste till exempel vara evig, eftersom om han är alltings orsak så kan det inte funnits någonting före honom. Han är utanför tidslinjen, om vi säger så. Och jag ska som sagt återkomma till det här med evighet i en annan predikan. Men det är ett svindlande koncept. Om han är evig så måste det innebära att han var evigt existerande innan han skapade jorden. Det fanns alltså en tid, även om det nu är meningslöst att prata om tid när vi jämför den med evighet. Men det fanns en tid när det bara fanns Gud. Det fanns ingen himmel där Guds härlighet kunde manifesteras. Det fanns ingen jord som han ägnar uppmärksamhet. Det fanns inga änglar som kunde sjunga hans lov. Det fanns inget kosmos som kunde upprätthållas av kraften av hans ord. Det fanns ingenting utom Gud. Inte i en dag, inte i ett år, utan i evighet. Under denna evighet så var han själv. Han var inte ensam. Han var själv. Han var fullt tillräcklig i sig själv. Han var helt utan behov av någonting annat. Det fanns ingenting som liksom kunde komplettera honom. Och gör inte det heller idag. Gud är oföränderlig. Och hans eviga härlighet kan inte förminskas och den kan inte förstoras. Gud skapade inte av tvång. Han hade ingen plikt. Han hade inget behov. Han gjorde det helt enkelt som ett uttryck för sin goda vilja. Och han har inte något behov av att vi förhärligar honom. Alltså om hela skapelsen sjunger lovsång till honom, så blir inte han mer fullkomlig eller annorlunda på något sätt. Det är ju vi som behöver sjunga lovsång till honom. Inte han. Det är vi som är skapade av honom. Och vårt rätta element är att lovprisa honom. Vi är skapade i riktning mot honom. Han är fullkomligt unik i majestät, i ett oändligt majestät. Vem är mest lik Gud? En blodigel i ett träsk som parasiterar på en skalbagge? Eller en ärkeängel som står inför Guds nådastol? Ingen. Det är inte, Gud sitter inte på toppen av en pyramid av olika höga former av varande. Där vi liksom har de fula sakerna längst ner och de vackra sakerna längst upp. Gud är utanför allt det här. Han är absolut helt och fullt annorlunda. Därför läser vi nu i den femte versen i Jesaja 46. Vem vill ni jämföra mig med och göra till min like? Vem vill ni ställa vid min sida som kan jämföras med mig? Det här är förstås retoriska frågor. Det finns ingen vi kan ställa vid Guds sida och säga Gud är som han eller Gud är som den. Det finns inget sånt. När han uppenbarade sig för Abraham så sa han: jag är El Shaddai, Gud den allsmäktige. Allsmäktige. Det finns ingen annan som är som honom. Det kan inte finnas två som är allsmäktiga. Det är ett namn som talar om absolut singularitet, suveränitet. Så, Oj, kära någon, vad tiden gick. Vad ska vi nu göra av allt detta? Jag ska gå in för landning här. Skulle inte det här vara en praktisk predikan? Hörde jag någon som lovade i början. Denna Gud som vi nu bara har börjat ana en skuggbild av. Denna Gud håller att kasta sig på. Det finns inget i ditt liv som är för stort för honom. Han blir inte förvånad. Han blir inte överraskad. Han blir inte överväldigad. Den uppmärksamma lyssnaren har säkert lagt märke till att jag hoppat över den fjärde versen. Den låter så här. Ännu när ni blir gamla är jag densamme. Ännu när ni grånat ska jag bära på er. Jag har skapat er. Jag ska lyfta. Jag ska bära och rädda er. Det är en underbar vers. Först så talar den om Guds oföränderlighet. Det ska vi återkomma till om några veckor. Den talar om Guds trofasthet. Det ska vi återkomma till när vi talar om Guds tålamod någon gångstans där i slutet av maj. Och så säger han, ännu när ni blir gamla, är jag densamme. Och här har vi ett spännande hebreiskt ord som talar om det yttersta slutet. Han är densamme från den första början till det yttersta slutet. Och så kan vi lägga märke till en anmärkningsvärd sak här. 5 gånger i den här versen så använder han ordet jag i hebreiskan. Det är inte nödvändigt att använda ordet jag eftersom man ser på verbets böjning om det är första person eller alltså vem det är som gör någonting. Och därför är det inte särskilt vanligt att det används. Det brukar användas när man vill lägga en särskild retorisk emfas. Och det gör han nu 5 gånger om i den här versen bara. Han säger, jag är densamme till det yttersta slutet. Jag ska bära er. Jag har skapat er. Jag återigen ska lyfta och bära er. Jag ska rädda er. Och det är ju återigen kontrasten mot de tomma avgudarna. Det är precis som att texten ställer oss inför ett vägskäl. Antingen vandrar man enligt vers 1-2. Då behöver man bära sin Gud. Man får precis den Gud man vill. Helt utan kanter. Men du behöver bära honom. Och när mörkret kommer, när traumat kommer, när krisen kommer, så är han den som faller först. Och när han faller så är du den som behöver kasta dig för att rädda honom. Eller också vandrar du enligt vers 3-5. Där blir man buren av den evige. Där blir man buren av den evige. Men han är oföränderlig. Du kan inte göra honom till din avbild. Du kan inte putsa på honom. Han är den han är. Och lägg också märke till det allra sista han säger i vers 4. Jag ska rädda er. Det finns ett sätt att leva buren av den evige. Och det är genom Jesus Kristus. Han är den enda medlaren mellan människa och Gud. Utan Kristus är Gud bara en förtärande, fruktansvärd eld vars närhet ingen människa kan uthärda. Men åt alla som tror på honom så gavs det rätt att kallas Guds barn. Amen. Allsmäktige Gud, jag kommer att tänka på Jobb som drabbades av så mycket sorg och olycka, smärta och som ropade efter ett svar. Varför? Och det svar han fick, det var att han fick höra om dina attribut. Och när han fått se och förstå någonting om din storhet, så säger han: jag lägger handen för munnen och talar inte mer. Herre, jag ber att du skulle uppenbara dig för den här församlingen, för svensk kristenhet. O Herre, låt oss få formas av dig. Låt oss få upptäcka dig. Och låt oss få närma oss och tillbe dig i ande och sanning. Amen.